Ja, med bara drygt 3 månader kvar till valet börjar regeringen faktiskt ha bråttom med vård- och landskapsreformen som har varit det centrala projektet under den här valperioden. Mycket tyder i dagsläget på att reformen inte kan genomföras som planerat. Det här ska vi diskutera i slaget efter 12 idag tillsammans med Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt. Välkommen.
Tack.
Kristina Wikberg, direktör för Svenska ärenden vid Kommunförbundet. Välkommen.
Jo, hej, tack.
Och Henrik Otman, journalist, tidigare ledarskribent vid Österbottens tidning. Välkommen.
Hej, hej och tack.
Ja, det senaste i det här projektet Vårdreformen är det lagförslag som idag om ett par timmar ska diskuteras i riksdagen. I korthet så går det ut på att privata vårdbolag ska få genomföra operationer, men eventuella komplikationer ska skötas av den offentliga sektorn. Marina Kinnunen, som direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, hur låter det här förslaget?
Först måste jag säga att nu är det så också att mindre sjukhus på offentliga sidan, så det handlar ju också om dem, att de får också påbörja. Att jag vet att säkert i många orter är man glada att kanske vi får börja på nytt om man har på paus operationen, till exempel i Jakobstad i vårt område, så handlar ju också dem. Men sen är den här problematiken att när man har hårt slagit fast att det är 30 minuter och till exempel från Jakobstad, så det är knappt att man hinner med 30 minuter. Men kanske om man ser stora helheten, så nu är det ju lite så här hit och dit att först slutar man och sen kommer man på nytt ett nytt förslag och sen skulle man få börja på nytt, så inte tycker jag riktigt att det är bra så här.
Kristina Wikberg, vad är din syn på det här förslaget?
Ja, det är ju så att svängarna är många och det kommer nya förslag hela tiden. Att hela den här reformen präglas liksom av det att det går liksom för snabbt med de här detaljerna. Och det är för mycket på en gång.
Precis. Henrik Otman, din initiala reaktion till det här?
Ja, jag delar ju det som de föregående talarna var in på. Att dels det här om brådska, men dels den här ansvarsfördelningen känns ju väldigt underlig, det här med att man får nog göra operationer, men sen när någonting strular så avhänder man sig till det offentliga. Och det här är ju inte på något sätt nytt, det har ju funnits i tidigare element i den här diskussionen också, att när vi drar de här gränserna mellan hälso- och sjukvård och specialiserad vård och den här grundläggande vården, så har det ju sett ut precis på det här sättet också där.
Marina Kinnunen, vilka konsekvenser skulle kunna få då för den offentliga vården? Det här då att det sjukhus som då har jourverksamhet måste också vara beredd på att då så att säga vara i beredskap på de här operationerna som utförs på de mindre då privata eller mindre sjukhus.
Nu är situationen redan nu det, att nu gör man ju redan nu operationer också på privata sidan och nu sköter vi ju redan nu också om det händer någonting. Så inte skulle jag se det som så stor hot, åtminstone nu om jag tänker på vårt eget område.
Ser du några andra risker i det här förslaget?
Jag ser kanske den där största risken nu i den här helheten, att när man börjar ta bit och bit på kongen lite, packa igen, så det där, man måste ju ändå tänka att den här stora helheten fungerar.
Precis. Kristina Wikberg, hur skulle man sköta finansieringen i ett sånt här upplägg?
Jag liksom håller med Marina Kinnunen om att det här är detaljer. Det är liksom, det är ju inte bra att de små sjukhusen inte får operera mera. Men i det stora hela är det ju viktiga vad som händer med den stora social- och hälsovårdsreformen. Och att hela tiden splittra upp den i oroväckande små detaljer är inte bra. Vi behöver den stora bilden klar för oss. Så det är ju det som egentligen man borde diskutera. Hur går det med hela reformen? Och finns det förutsättningar att föra den igenom på ett bra sätt utan att man hela tiden fastnar i de här 1000 detaljerna? Det är där den politiska viljan just nu borde finnas.
Det har ju sagts om det här lagförslaget att det här är någon sorts sista försök att få igenom ens någon privatisering av delar av vården här. Delar ni den bedömningen?
No, Om man räknar alla bitar ihop så nu kan man ju förstå det att nu säkert är det en bit också av det stora hela att nu tror jag det själv åtminstone.
Alltså det behövs ju privata på många olika sätt. Frågan är att vem ska axla det yttersta ansvaret? Och då har vi ju hittills trott på den nordiska välfärden och det nordiska välfärdssamhället där det offentliga har det sista ansvaret. Och då måste man också ge sådana resurser till det offentliga att man kan bära sitt ansvar fullt ut. Det privata kommer aldrig att kunna bära det riktigt sista ansvaret för att allting fungerar till exempel i samhället.
Stämmer precis som Kristina säger. Den stora frågan är ju inte egentligen att huruvida något ingrepp utförs av det privata eller det offentliga, utan att har medborgarna jämbördig tillgång till den här vården, är det pengarna som styr där och fungerar helheten utan glapp mellan de olika enheterna.
Ja.
Jag tänkte nu kommentera att jag är inte alls mot privatisering. Jag tror att det på den privata sidan har sina bra sidor, var det är mycket bättre än vi offentliga, och vi behöver dem, och vi behöver också tredje sektorn, för det är också bra i sådana som vi är inte. Vi behöver absolut samarbete, men kanske om man diskuterar om operationer så den där risken som jag ser är det att kriterierna när man opererar så det skulle ju få inte sjunka utan det kan inte vara målet att vi gör så många operationer som möjligt, att det måste komma av den där behoven och de där kriterierna måste hålla samma. Jag tror att där kan ligga en risk.
Så den risken ser du här då, att man börjar operera för lättvindigt så att säga?
Ja.
Henrik Othman var inne här på att det viktiga här ju skulle vara att få primärvården och specialsjukvården bättre integrerade. Har ett sånt här förslag då förutsättningar att åstadkomma det?
Om jag får börja här, så det där, någonstans så tycker jag att man har gått vilse i hela den här processen som ju börjar för mer än 10 år sedan, när man i tiden började tala om en vårdreform, var det ju, om jag nu inte missminner mig helt, var det ju uttryckligen det som var utgångspunkten, att man skulle ha patienten i centrum och man skulle integrera primär och specialiserad vård så att det liksom löper utan något hinder däremellan, och att man tar bort alla väggar och skapar sådana system med en lucka och det där med fokus på patienten. Och någonstans så hade under vägens gång kom ju mera att handla om administration och principfrågor om privat kontra offentligt än det här patientfokuserade som dessutom ytterligare skulle enligt det här. Man det skulle dessutom spara pengar, vilket också det nu ser ifrågasatt ut.
Jag håller helt med Henrik här. Det är det där målet med hela reformen var det att man skulle minska de här interna gränserna, att vården liksom skulle arbeta som en helhet och att patienten skulle sättas i fokus och att man också skulle spara pengar på sikt. Men det där, istället så gjorde man ett av västvärldens största reformer med att också ta med socialvården och sätta den i samma integrationskomplex som primärhälsovården och specialiserade sjukvården. Och det var kanske det som gjorde att det blev så jättestort. Elefanten blev lite för stor att bita av på en enda gång. Att man har inte sen varit beredd att klara av den här beredningen i alla de här detaljerna som följer på det.
No, det där, själv tror jag absolut 150% i det att SOTE-integrationen är den vi behöver. Vårt befolkningen behöver vi och det är det som vi måste göra. Och det där, det är precis som Henrik tog upp här att det var ju den här första målen och det borde vi jobba mot att det kommer vi att göra. Själv tror jag inte att vi borde ha lämnat socialbiten bort. Det tror jag absolut inte, för vi behöver den där stora hela primärhälsovården, socialsidan och specialsjukvården. För många gånger de som behöver mest hjälp så de behöver nog från både sociala sidan och primärhälsovården och av oss. Men själv tror jag att när man tog alla de här olika, det är ju 25 eller hur många olika sektorer är det med, så själv tror jag att där blev det för stort. Att om man skulle ha bara koncentrerat i SOTE-integration så kanske man skulle ha handlat den biten. Men nu är ju allt med i den här landskapet och själv tror jag att det blev lite för stort.
Det där kunde man ha gjort steg för steg. Det finns säkert behov att integrera till synes det här aparta funktioner, eftersom människan kan vara behov av flera sorters vård och uppmärksamhet. Men i och med att man, som du säger, tog allt på en gång, så blev det så väldigt stort att jag kan liksom inte förstå att man ska lyckas paketera det här, allra minst inom den tid som man har tillgång till nu.
Ja, det stämmer. Jag håller helt med er båda.
Om vi ser då här på tidtabellen för vårdreformen nu, så just nu så behandlas det här lagpaketet i grundlagsutskottet, och det hänger rätt långt på vad det här grundlagsutskottet säger om det här lagpaketet alls ska gå igenom.
Ständigt detta grundlagsutskott.
Ständigt. På just den här reformen har det ju jobbats i snart 4 år, men som Henrik Otman här nämnde, så har ju vår reform i någon form eller annan varit på gång under ungefär de senaste 10 åren. Om det går i stöpet också den här gången, har du de här senaste 4 årens arbete varit förgäves, Marina Kinnunen?
Nej, det tycker jag inte, för jag jobbar ju också som förändrings direktör med Jukka Kentala här i vårt område, så inte tycker jag att mycket har faktiskt ändrat redan. Och om man tänker på hela Finland, så jag tror nog att stora förändringen har redan börjat, så inte tror jag att man kan vända tillbaka till det gamla. Och nu har vi ju redan nu fått mycket nyttan av det samarbete vi jobbar nu tillsammans jättemycket mer med socialsidan och primärhälsovården, så inte tycker jag att det helt är liksom onödigt arbete, att nu får vi nyttan av det.
Jag kan omöjligt tro att man skulle på något sätt kunna gå tillbaka till någon sorts ruta ett och starta allting från scratch. Det finns många problem i det som man har skissat upp nu, men att om det nu stupar, så mitt stalltips är nog att man tar vara på det bästa av det här och går vidare från det. Jag kan ju inte tro att det finns den oppositionspolitiker som skulle ha någon som helst vilja att kasta allting över bord och säga att nu börjar vi från början.
Ja, igår så blev det ju klart att de här landskapslagarna, alltså den här andra delen i paketet, inte kommer att hinna med i den här tidtabellen som nu finns. Och där i dem finns ju flera stadganden som till exempel rör övervakning av vården och hur vården ska övervakas. Så det där, nu finns det stora problem i tidtabellen, och jag håller nog också med det att inte börjar man från noll nu igen. Det goda är ju det att det finns ett jätte liksom bred enighet om att vården behöver större organisationer och större axlar. Och nu är det väl bara fråga om det, att ska riksdagen hinna? Finns det möjligheter överhuvudtaget att mera, ännu mera liksom få det här igenom? Eller kommer vi att gå in för ett riksdagsval och allt kommer att stupa igen?
Och då ställer man sig då frågan som har kommit fram i rapporteringen idag. Att i och med då att mycket är så mycket öppet om landskapens uppgifter, att är det alls möjligt att ordna landskapsval när det inte finns definierat vilka uppdrag till punkt och pricka är.
Så är det.
Mm. Marina Kinnunen.
Ja, no, så är det ju. Om man inte hinner med helheten, så nu börjar man tänka att kan man gå vidare med ena biten om det är ändå en helhet. Så nu tror jag att det blir ännu mycket diskussion, att kan man då gå vidare eller borde man gå som helhet ändå.
Du sa här tidigare att det här arbetet med vårdreformen de senaste åren, att det har inte varit förgäves. Men kan du ge exempel på vilka bitar, så att säga, har man redan implementerat eller kommer att implementera inom en nära framtid? I till exempel Vasa sjukvårdsdistrikt?
No, om jag tar hela vårt område, så vi har ju redan fört en diskussion med varje kommun nu under hösten att vad skulle de tänka om vi inte får lagarna, att ska vi ändå gå vidare och göra den här SOTE-integration. Och diskussionen var faktiskt bra. Inte kommer det vara lätt att göra det utan lagstiftning, men ändå så har vi nog en stor möjlighet att vi kan ens försöka det. Och nu tror jag att det är en bra liksom, nu är det mycket följd av det här att nu såg vi då att det är många positiva saker om vi gör det oss själva här. Och sen om jag tar mera sån här konkreta i stora hela så nu tror jag att vi har ändå hittat mera samarbete till exempel med privata sidan till invånarnas nytta i det här, under de här åren som man har liksom jobbat med den här. Men sen fanns det mycket, jag kan nog säga att åtminstone distriktet har kommit mycket mer närmare sociala sidan och primärhälsovården, att vi förstår åtminstone varandra lite bättre när vi jobbar i de här olika arbetsgrupper.
Kristina Wikberg, från din horisont, hur ser du på det? Har det varit förgäves det här arbetet?
Nej, absolut inte. Det har gjorts väldigt bra utvecklingsarbete och kommunsektorn har överhuvudtaget, det är ju folk från kommunerna som har varit långt med och jobbat för den här reformen. Problemet är kanske det att det här håller på så länge och saker och ting är så stora och många detaljer är svåra att öppna. Så det finns en trötthet bland människorna. Och när det finns en trötthet och brist på tid, så då sker ingen sån här normal utvecklingsverksamhet. Utan allt sker enligt det som man spekulerar om, det vill säga de stora frågorna. Och det går jättemycket energi åt att spekulera om det stora, när den stora, the big picture, liksom inte är klart. Så därför är det inte en bra situation det här som det, vi är här, i nu.
Det vad du beskriver har ju präglar egentligen det här arbetet med vårdreformen.
Så är det. Och det är det
att
som
det
är
väldigt bråttom, men ingen vet vart.
Exakt, och därför så borde det finnas en bred opinion i det där riksdagen som skulle stödja det ditåt vartåt man är på väg. Och nu är det så splittrat att det gör det hela i praktiken svårt.
Nå, om det skulle gå så att det här lagpaketet kommer igenom grundlagsutskottet och det ska väl visst ännu en gång till social- och hälsovårdsutskottet. Tror ni det skulle vara realistiskt att det här skulle kunna klubbas igenom under den här valperioden? För valet närmar sig också. Finns det här politiska stödet? Vad tror Henrik Otman?
Jag må vara pensionär, men jag är ingen spågubbe. Det är nog precis, det kan nog gå precis hur som helst det här. Det finns så, jag menar, det här regeringens led har ju glesnat och det där, de osäkerhetsfaktorerna är många. Jag skulle inte våga satsa någon mycket pengar på någon där utgången.
Jag håller nog också med det att dag för dag så minskar ju möjligheterna. Att just nu så sitter grundlagsutskottet och arbetar för högtryck. Och sen ska ännu social- och hälsovårdsutskottet behandla det här innan det kan ges över till plenum. Och vi har ju då ett nyval på kommande, så riksdagen måste ju sluta sitt arbete inom lagstadgad tid. Så det går inte att förlänga väldigt mycket mer. Alltså det handlar om dagar.
Precis. Marina Kinnunen, hur har, förutom då de här sakerna som du nämnde här, att ni arbetar närmare med socialsidan, men så där på det stora hela, hur har vårdapparaten påverkats av det här, man får väl säga, hopandet och roendet med den här vårdreformen? Det måste ju vara svårt att jobba långsiktigt i varje fall. Jo, då så mycket är osäkert.
Inte har det säkert bara gjort bra, men det där på ett sätt har ju, om jag talar nu om distriktet, så vi har ju haft hela tiden sjukhus och vi har ändå utvecklat den hela tiden vidare. Och vårt ansvar är ju att det fungerar hela tiden och samma ansvar har alla att ändå fungera det hela tiden. Men om man tänker på utvecklingen så där tror jag nog att många gånger har man lämnat och väntat. När jag började som förändringsledare så läste jag alla protokoll från senaste 5 år, så nu var det många gånger man hade skrivit att ja, vi gör inte det här beslutet, att det kommer ändå från riksdagen beslut. Så att nu i Österbotten så nu har vi just därför börjat diskutera det här att kanske det lönar inte att vänta utan liksom göra själv den där framtiden och gå bara vidare, och sen om lagen någon dag kommer så kan vi ändra vårt sätt mot den. Att nu tror jag att det här mycket liksom haft påverkan att man lämnar och väntar. Men inte det säkert bra heller till motivationen när det är så osäker hela tiden till personalen. Men i stora hela så tror jag att vårt personal koncentrerat i det arbete de har och de jobbar med den. Och kanske vi i ledningen är den som får mest bekymmer av det här allt.
Men ändå som du säger här att man går liksom framåt och kan eventuellt ändra på tagna beslut sedan om och när det kommer en lag, är inte ganska stora risker också förenat med det, särskilt om vi då ponerar att det blir regerings en annan regeringsbas till exempel efter valet?
No, det som vi har diskuterat när vi har påbörjat det här integreringsdiskussionen i Österbotten, vi påbörjade av de där ursprungliga målen som riksdagen hade lagt, och den där viktigaste som man tog upp här också i början, Henrik tog upp, att det var ju patienten i fokus och det är SOTE-integrationen, och mot den har vi jobbat. Att om vi skulle nå den redan tidigare här, så nu tror vi att inte kommer det att ändra den, för nu har man sagt så klart ut att SOTE-integrationen behöver den här landet. Och om den där modellen är då landskap eller något annat, så mot den måste vi då ändra. Men inte ser jag så stor risk att om vi gör den biten, så det där tror jag nog att vi är på lång väg redan då.
Precis. Henrik Othman, om vi återgår här för en kort stund till det här med den här lagen som vi diskuterade i början här, alltså att privata vårdbolag ska få genomföra operationer, men den där offentliga sektorn ska vara så att säga i beredskap. Det här följer igen ett för den här regeringen ganska bekant mönster, alltså att det är ganska snabbt berett och så dyker det upp lite överraskande.
Det är nog den här regeringens modus operandi på något sätt, det här. Det kommer det här. Man först avancerar man på en front och sen kommer det sådana plötsliga utspel som kommer så snabbt att frågan är att kan någon gestalta hur det sitter i helheten, och överhuvudtaget är ju den här helheten så komplex att om jag lite får växla perspektiv i det här som jag går in på nu, att när det gäller den här brådskan, att hur noggrant kan gemene riksdagsledamot alls sätta sig in i om den här landskaps lagpaketet, om bara det är storleksordningen som jag läst här nu, ungefär 2000 sidor lagtext, att hur noggrant kan en riksdagsledamot ta ställning till ett sådant förslag?
Kristina Wikberg.
Ja, det är just det som man aviserade om igår, att man inte kommer att hinna med, att inte kan man ju skapa en social- och hälsovård om man inte reformerar social- och hälsovården, om man inte säger vem som ska övervaka den. Att man måste ju hela tiden ha helheten för blicken och styra liksom åt rätt riktning. Och det är det på något sätt det som fattas, att man gör de här stora reformerna via liksom småstyrning. Och det känns inte rätt. Man kan kanske inte till och med, det är ju helt möjligt att man kan tänka sig till och med att man i framtiden inte ska göra på det här sättet, utan att man ska, stora reformer ska åtnjuta ett brett förtroende så att det är möjligt att köra dem vidare i samma riktning. Och då är det kanske bättre att kompromissa än att med svag majoritet försöka liksom ta makten och styra med någon röst.
Det här tror jag att du liksom träffar riktigt problemets kärna, för att om vi nu går tillbaka några riksdagsperioder i finländsk historia, så skedde ju all viktig beredning i breda parlamentariska kommittéer där också oppositionen var med i beredningen. Ja. Sen kan det ju hända att det inte ledde någon vart, men i alla fall man förankrade det ju, men nu kör regeringen sitt eget race, som du säger. Ja. Det kan hända att det blir liksom en kamp på kniven om en röst hit eller dit för ett så här omfattande och långvarigt arbete, och det känns på något sätt väldigt olustigt att det ska hänga på så snäva marginaler när det är så oerhört viktigt.
Just så är det.
Jag menar, om jag ännu får säga att jag har ju själv varit kritisk i många skeden här, jag vet inte hur många ledare jag har skrivit, men att det betyder ju inte att jag och många andra skulle inse behovet av en reform. Jag tar inte artist tehdä, som Koivisto sa, behovet är alldeles uppenbart, men liksom jag tycker att tillvägagångssätt har gått väldigt snett.
Men det tycks vara så att den som har makten förblindas av den, oberoende av vem som sitter i regeringen. Och man blir förblindad av den om man tror på sin majoritet och kör över det med vilka medel som helst.
Men det är ju där liksom fel. Speciellt om man tar med sig beslutsmodeller från det privata näringslivet och tror att man kan runda en regering som sitt eget företag.
Mm. Ja. Vilka konsekvenser ser ni av det här då? Är det här någonting som kommer att fortsätta?
No, jag tror nog att man så småningom har börjat lära sig, eller jag hoppas att man har börjat lära sig att stora reformer som ska göras som omvälvande reformer i samhället borde göras med bred majoritet och med mycket kompromissvilja, så att liksom man säkerställer att man faktiskt kan driva igenom dem på ett bra sätt. Annars så kan det gå illa. Och visst har vi ju internationella värden, OECD, EU och många stora frågetecken. Vi har Norden som tittar på oss. Jag har just varit på en resa i Norden och alla undrar att vad är det egentligen ni håller på med där i Finland.
Men vad ser ni då som på det här med att man just tar de här små bitar i taget och den här stora helheten saknas? Är det här bara ett sätt att liksom försöka få igenom det som nu eventuellt skulle gå att få igenom snabbt och hastigt här?
Det där, om jag ännu säger till det där att vad borde man lära så en, liksom, om det skulle gå så illa att man inte godkänner lagarna, så jag ser nog också den situationen ganska kaotiskt om man tänker att jag tycker själva den liksom största som man inte borde göra är det att man börjar liksom göra allt redan fast man inte har lagar. Att om man tänker nu att vi har redan maakuntien tilakeskus och allt sånt här fast vi inte ens har lagar. Mm. Att sen om vi inte får de här lagarna, så vad gör vi med allt det här som man har gjort?
Exakt.
Så nu ser jag ganska kaotiskt den situationen att vi inte får de här lagarna, och om de inte gör något sånt här som vi kallar siltahanke, att då fast man inte skulle godkänna lagarna att man på något sätt fortsätter tills vi har nya regering. Så nu ser jag den också ganska kaotiskt, och kanske jag ser den som värst situation, att man lämnar helt i sån här situation att man vet inte alls vad det kommer att hända. Så inte borde man gå så långt utan att ha lagarna färdigt, utan man borde nog ha de där lagarna och sen börjar förbereda, att man har sen god tid att göra allt färdigt. Det ser jag själv att var en av de största felen man har gjort.
Ser du en risk att det skulle gå just på det här viset då inför valet?
No, på ett sätt tror jag ännu själv på den att de har möjlighet att godkänna de här lagarna. Men jag tror att det skulle vara viktigt att om man har 2000 sidor med lagarna, så inte kan man plötsligt bestämma att vi godkänner inte 500 sidor när det ändå är en helhet. Så nu blir det ju problem då, att kan man gå vidare om man tar bara en del av dem, när det ändå ändrar hela sätt hur vi kommer att jobba till. Men själv tror jag ännu att de har praktiskt möjligt att om de bara får det färdigt från skottet, så nu har man ännu tid. 15 i tredje är väl den där sista dagen det är möjligt. Mm.
Men på din fråga här, Filip, så tror jag att det här hela har vuxit sig mycket större än regeringen själv trodde, att man på något sätt har gått vilse i det här arbetet, inte insett från början hur mycket det som man ska ha igenom. Det är någon som har sagt att kamelen är resultatet av en kommitté som hade uppdrag att planera en häst, och jag har en känsla att regeringen serverar en praktfull kamel här.
Ja, det är mycket möjligt. Den här politiska kulturen som har uppstått nu under den här regeringen med väldigt pressade tidtabeller, stora saker som ska drivas igenom snabbt. Om man istället skulle ha lagt mer tid på beredningen, ser ni då så här nu med något sorts nästan färdigt skrivet facit i hand, att skulle det ha funnits möjligheter för den här vårdreformen att genomföras under den här valperioden? Om mer tid skulle ha lagts på beredningen istället för att sedan rätta till saker i utskottet?
Då tycker jag det. Jag tycker nog att beredningen har varit väldigt hektisk, och man har inte lyssnat på experter. På kommunförbundet jobbar ungefär 240 experter och har följt med den här beredningen vecka för vecka och suttit med i de här beredande organen också. Och den känslan har man ju nog hela tiden att det har drivits på mycket snabbare än vad man egentligen har kunnat följa med. Plus att det har varit för stora frågor på en gång, och man har inte tagit på allvar de kritiska röster som har funnits om EU-notifikation, om till exempel den här finansieringen och allt det här. Att det är så stora frågor att man kan inte piska upp dem helt plötsligt. Det behövs grundlig beredning.
Jag tror Kristina har alldeles rätt. Den här beredningen borde ha varit både ett tidigare skede och bredare förankrad. Men det som ju nästan man ytterligare satt käppar i hjulen är ju då de här politiska käpphästarna som Samlingspartiet respektive centern har drivit igenom när man har gjort valfriheten och landskapsreformen i sig till någon sorts huvudfrågor istället för det här som vi var inne på den från början med patienten i fokus.
Att man tappade fokus så att säga.
Exakt.
Tycker du, Marina Kinnunen, att det här blev för mycket politik och för lite vård i den här reformen?
No. Kanske den kritiken som vi fick när vi började diskutera i Österbotten det här att om vi går ändå vidare så när man säger från ministeriets sida att nej, ni får inte göra det, så det var en sån där stund åt mig när jag förstod att okej, det var inte målet då att få den här patienten i fokus och få den här integrationen gjort. Att om vi inte gör det på deras sätt så får vi inte göra det själva heller. Men det där, ja, jag skulle faktiskt hoppa att man skulle hitta på nytt den där patienten i fokus och få den här integrationen gjort, för ändå behöver vi den. Och det där, därför hoppas jag att de orkar jobba med den här också i nästa regeringen om vi inte får de här lagarna nu.
Hur tror ni att förtroendet för politiken och politikerna kommer att påverkas om den här reformen inte blir av? Vad tror Henrik Othman?
Ja, den är ju trovärdigheten har lidit här under hela processen just i och med det här som vi var inne på, att det har blivit mer politik än vård, så att det kommer att ha en allvarlig törn om det här nu strandar.
Är det liksom egentligen politikernas sak att ta de här besluten?
Men det är ju det representativa demokratin bygger på, att politikerna fattar besluten.
Precis. Kristina Wikberg.
Jag tycker nog att det ser dåligt ut med det här förtroendet faktiskt just nu. Det är klart att representativa demokratin kräver att det måste finnas riksdagsmän som fattar besluten. Men så skulle jag också vilja säga det att om det nu går så som Marina säger att det inte blir liksom nya lagar, så då faller vi ju tillbaka på den nuvarande lagstiftningen. Att gudskelov är ju ändå Finland en rättsstat, att vi har nuvarande lagstiftning som gäller tills den nya träder i kraft. Och då har vi det system som gäller för närvarande. Men visst håller jag med om att politikerna får sig en törn och det ser inte bra ut. Vi har kritiserat andra länder, Grekland, Italien, Spanien och så vidare, och England nu senast med Brexit, för att man inte får igenom något beslut. Men att i det här fallet verkar det som om man är precis lika bra kolsuppare själv.
Med det avslutar vi dagens Slaget efter 12. Tack Kristina Wikberg, Marina Kinnunen och Henrik Othman. Jag heter Filip Sten.